Välkommen till Kjellander och Björk som idag befinner sig på GoodTech Conference i Sundsvall. Dag två. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering. Den hette tidigare Sundsvall 42 och har en mer än 30 år lång tradition att utbyta kunskap, att skapa nätverk och bryta och bolla i viktiga frågor. GoodTech Conference är en digitaliseringskonferens med en stort intresse för utveckling. Jag heter Mats Björk, jag arbetar normalt som digital strateg, men nu är jag ju poddrockstjärna, som vi säger, Andreas. Och med mig som vanligt har jag min poddbroder Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Hej Mats och god morgon.
Tack. God morgon du också.
God morgon Stefan Vlachos.
God morgon, god morgon.
Vad kul att ha dig här i poddstudion.
Det är trevligt att vara här.
Du är verksamhetschef för innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.
Det stämmer alldeles utmärkt.
Du har mer än 24 års erfarenhet från att arbeta inom sjukvård, IT, telekom, media och underhållning. Allt ifrån startups till större bolag. Du var med och tog fram Viaplay, förstår jag också.
Ja, jag var en av dem som jobbade med det.
Just det.
Mobildelen specifikt.
Mm. All right. Och du sitter också i styrelsen för innovationsledarna, som är då en ideell förening som då driver frågor som är gemensamma för innovationsledare, både inom, ska vi säga, inom alla typer av företag och organisationer.
Precis. Det är den nya professionen innovationsledare som vi håller på att skapa.
Mm. Just ja, och det är superspännande. Det ska vi prata om här. Du är också en av världens första certifierade innovationsledare.
Precis. Det var ett experiment som innovationsledarna gjorde tillsammans med några andra parter. Och nu rullar det på.
Mm. Spännande. Och vi har ju precis nu fått lyssna när du pratar lite grann här på och har din keynote. Och vi känner oss, jag i alla fall känner mig oerhört trygg när du pratar kring utmaningarna i vården och hur vi ska möta de här. Och min första tanke är, behöver inte varje region en Stefan Vlachos?
Det finns några stycken runt omkring. Många landsting, om inte de flesta, har någon form av innovationsverksamhet. Mm. Sen har vi lite olika fokus på olika ställen.
Är ni ett nätverk? Utbyter ni liksom erfarenheter med varandra?
Låt säga att vi är ett lite informellt nätverk. Mm. För man lär ju känna varandra och världen är liten. Och flera stycken är med, till exempel i innovationsledarna också.
Mm. För det ser man ju, om man tittar på andra branscher, så är det ju det kan bli en väldigt katalyserande effekt när man väl börjar få ordning på saker och roller, befattningar, strukturer och sånt där börjar sitta. För då kan man ju skänka bort kunskap på något sätt. Ligger det här i ditt fokus på något sätt?
Det gör det. Alltså vi skapar ju ny kunskap hela tiden, as we go. Mm. Och det är dumt att uppfinna saker om och om igen, utan vi skäl gärna från andra och sen så skapar vi eget. Och bland annat är vi många medarbetare på innovationsplatsen ute och pratar på många olika tillfällen. Det är inte bara jag.
Ja. Säger man då innovation? Innovation är ju liksom inte bara liksom näringslivet utan även liksom det offentligas kanske favoritord i PowerPoints.
Ja.
Varför är innovation viktigt för er?
För att vi måste skapa en förnyelse. Om vi nu ska kunna leverera den nytta som våra skattebetalare i slutändan förväntar sig på ett sätt som man förväntar sig, då behöver vi skapa nytt helt enkelt. Värde på nytt sätt, tillfredsställa nya behov eller existerande behov på nya sätt, eftersom både möjligheter och kunskap.
Just ja, för du hade ett bra exempel där, tycker jag, där du visade upp en graf över hur antalet liksom privata sjukvårdsförsäkringar har liksom, ja, inte gått i taket, men gått i taket på grafen.
Precis.
Hur ser du på det här?
Jag kan ju se på det dels sådär opassionerat och objektivt och som ett intressant fenomen. Vi har ett skattefinansierat vårdsystem i Sverige. Alla har tillgång till vård på lika villkor. Och förhoppningsvis så lika kvalitet som möjligt. Men ändå växer antalet privata sjukvårdsförsäkringar. Och det är konstant.
Det verkar finnas ett behov där då som nuvarande system inte täcker. Har du identifierat vad det skulle kunna vara?
Det ser ut som att tillgängligheten är en väldigt viktig faktor i det här. Och det ser vi manifesterat i till exempel Kry och Min doktor. Och annat, som specifikt adresserar tillgängligheten. Och sen har vi ju andra delar i tillgängligheten som kanske inte bara relaterar till öppenvården, utan jag vill ha en axeloperation eller jag har ont i axeln och behöver operation för det. Så kanske du kommer till den fortare.
I tillgängligheten där, är det också, förstår jag rätt då, det handlar om hela upplevelsen av vården på något sätt? Eller?
Det kan vara upplevelsen av hur mycket som händer under tiden.
Feedback är i liksom i spel där också på
precis.
Något sätt.
Ja. Ja, det kan ju vara, vet jag vad nästa steg och när är? Vad händer nu då? Nu har jag varit och tagit prover. Jag har ju varit och blivit röntgad på något sätt. Okej, vad händer sen då? Du får ett brev hem. När då? Vänta. Men det kommer
inget
brev.
För återkommande, anekdotiskt, så är det ju det vi hör. När vi sitter, för vård engagerar, Stefan, det har du säkert uppfattat också i ditt yrke.
Jajamän.
Men det här snackar vi om hemma. Liksom så här, ja, och är man, ska man prata om en dålig upplevelse, då är det ju just det där, att du har inte känslan av kontroll, du vet inte vad som ska hända. Och det är nästan så där att man söker efter att få bli förbannad till och med. Medan när du väl är inne, när du har kontakten med professionen, då är de ju ninja level liksom, ja. I upplevelse. Det är tryggt och det är tydligt och det är kunnigt och allt det där. Liksom. Det blir en paradox nästan.
Det är ju kanske en del av konsekvensen av att vi har en hälso- och sjukvårdslag som säger att vi ska ge vård prioriterat på den som behöver det mest.
Just det.
Och det är en bedömning som görs på olika ställen. Men vi har också byggt våra organisationer och professioner på ett sånt sätt att du är väldigt, väldigt duktig på det du gör.
Mm.
Men du är väldigt duktig på en liten del av någonting som en patient måste gå igenom. Och i varje givet ögonblick när en sköterska eller en läkare eller någon annan vårdperson är tillsammans med en patient, då är det som du säger, det är ninja level. Det är inget snack om den saken.
Ja, där,
för där är vi bra.
Ja, där är vi bra.
När vi försöker lösa problem med innovation, Andreas och jag, är liksom, när vi inte sitter här och pratar med dig, då gillar ju vi att använda ett verktyg som kallas kundresa, eller att man ser det som resor. Använder ni det och liksom perspektivet?
Det gör vi ibland, det är ett av verktyg. Och det funkar olika bra. Vi har gjort ett arbete alldeles nyligen med unga cancersjuka, unga vuxna.
Just det.
inte barn, eller de som är går i gränslandet mellan barn och vuxna. Det händer väldigt mycket där. Som till exempel gör att du blir sämre på att ta din medicin när du ska. Du vill leva ett tonårsliv. Du vill inte vara din sjukdom. Och då har vi samskapat rätt mycket kring vad är det som händer, vad är viktigt för er? Och det blir en typ av kundresa.
Tittar man då liksom samhällets krav här och patienternas eller medborgarnas förväntningar, upplever jag, och nu pratar jag från liksom medborgarperspektivet, har kanske nästan skapat en situation av att ni är tvingade att innovera för att liksom möta det nya och möta det här liksom nya förväntningar och effektivisera kostnader och skapa bättre kvalitet. Hur upplever du det här liksom innovationsklimatet? Känner du pressen, Stefan?
Nej, jag känner nog snarare glädjen i möjligheten att göra någonting bra. Och sen måste man också gå igång på frustration i det här jobbet. Annars, för man springer in i hårda väggar eller halvhårda väggar och måste ändra inriktning. Så går man inte igång på frustration så ska man nog göra något annat.
Fast jag upplever nog att de flesta är redo att ta fighten om det känns meningsfullt.
Ja.
Alltså det kan till och med vara, det kan vara förlösande kul att få fightas, att få motstånd och hela den där grejen. För meningsfullhet gissar jag att ni känner liksom, du i ditt team.
Det är väl en av de absolut starkaste gemensamma nämnarna i hela vården på många sätt. Och kanske också om vi går tillbaka till frustrationen att man inte nödvändigtvis alltid känner att jag gör allt jag kan eller att jag har möjlighet att göra allting jag skulle vilja kunna göra för en enskild patient eller patientgrupp. Och där kommer arbetet också in. Mycket innovation föds ju ur frustration.
Absolut.
Jag vill göra någonting åt det här. Och det är det som engagerar.
Hur länge har ni hållit på? Hur länge har den här avdelningen, säger jag? Hur länge har den här projektet, vad refererar du till?
Det är en avdelning. Och vi har funnits i ungefär 6 år.
Upplever du någon skillnad där om man tänker på de här 6 åren? Hur var du liksom... Är du mindre knepig nu än vad det var från början?
vi har gjort en rejäl resa själv också från när vi började. Man kan väl kalla det kanske en mognadsresa. Och det gör ju också att vi kan ta oss an mer komplexa utmaningar. Men det, någon gång i min tidiga yrkesverksamma bana så började jag jobba med någonting som heter Software Maturity Capability Index eller någonting. Hur duktig är en organisation på att mjukvaruutveckla?
Ja, det var kul. Nu ledde du in på det jag precis ville prata om. Ja. För ett av mognadsstegen i innovationskultur tycker jag är när man distribuerar innovationsförmåga, när det inte är en avdelning utan att, att det här växer som en mylla ute i avdelningar. Ja. Som en del att kunna försöka bryta ner avdelningar och få saker att funka på tvärsen. Mm. Vart står ni där?
Och det är något av det roligaste vi gör. Ja. Ja. Nej, men dels så ser vi ju sådana saker som när du för ihop människor som inte alltid träffas eller som kanske rent av aldrig har träffats trots att de träffar samma patienter. Då händer grejer. Mm. Sen har vi börjat göra det lite mer strukturerat också genom att introducera två olika utbildningar. En som vi kallar innovationsambassadör som alla medarbetare kan gå. Mm. Och det är väldigt mycket tjänstedesign kring det. Leta behov, identifiera behov, gör kundresor eller patientresor. Den andra är innovation för ledare och chefer. Mm. Och lite mer vinklat åt hur ska du som chef leda medarbetare som innoverar? Och kanske bedriva innovation på din egen nivå, alltså organisatorisk nivå eller möjligen policy-innovation. Så där har vi lierat oss med Karolinskas ledarutvecklingsteam.
Härligt.
Det är ett litet team som är ansvarigt för all ledarutveckling på Karolinska och börjar bygga in det i ledarutvecklingskurserna helt enkelt.
Så det vi hör, det är egentligen alltså en förflyttning att alltså jobba innovation liksom i projekt till någon form av liksom ständiga leveranser här. Det är,
det är en del av det. Ja. Och för vår del, för de som är erfarna innovationsplatsmedarbetare, innovationsledare, så kommer vi själva att driva initiativ, eller vi driver initiativ, men kanske på sånt som specifikt är eller har potential att vara sjukhusövergripande eller rent av landstingsövergripande i sina resultat. Och då får vi samarbeta med andra vårdgivares innovationsenheter också till exempel.
Spännande. Ja, när vi lyssnar på dig när du pratade här innan så verkar du tycka att det är viktigt med fakta och hypotes. Kan man inte liksom bara känna vad vi ska göra för någon innovation, Stefan?
Jo, det kan man göra.
Ja.
Man kan ju börja där. Mm. Och i den känslan kan man ju börja nysta i vad är det som faktiskt skaver här. Jag tycker att innovationsarbetet är en sån spännande kombination av kreativitet och fakta.
Ja.
Ja, här har vi ett riktigt problem. Vi har faktiskt identifierat det. Bra, vad börjar vi göra åt det då? Men oj, när vi gjorde någonting åt det här problemet, då uppstod ett annat där borta. För vi är i en rätt så komplex miljö. Då kanske vi måste backa och titta, det där var kanske inte bästa lösningen på just det problemet. Löser vi rätt problem då?
Mm.
Och tillbaks till det.
Det är ju, jag försökte busa till någonting där just eftersom att observera och att validera hypoteser är ju en central del att samla fakta kring det så kan man ta bra beslut på bra innehåll. Datakultur då blir ju, om man liksom är faktaorienterad och analytisk så kan det ju uppstå datakultur. Går det att jobba preventivt om man inte har liksom datakultur? Tror du?
Oj.
Jag bara wingar in någonting där.
Ja, spännande. Jag tror att man kan börja där. Mm. För att i vår värld så har du ju människor som jobbar väldigt länge.
Mm.
Och du skapar väldigt mycket erfarenhet. Och ibland så kan det leda till att du kör fast i samma hjulspår. Mm. Och i andra fall så kan det leda till att nu har vi faktiskt observerat det här, mer eller mindre anekdotiskt. Kanske inte så att vi kan skriva en vetenskaplig artikel på det, men vi har tittat på det här. Vi ser att den här typen av patienter kommer alltid tillbaks.
Mm. Mm.
Vad gör vi då? Och då har du ju semifakta i alla fall, men det är baserat på observationer som du har gjort, även om du inte har kört det strikt datadrivet.
Jag är lite intresserad här, för det där är en jätteviktig sida av myntet. En annan sida som jag tycker är jätteviktig, det är ju det här att få innovation, alltså att få det att hända. Mm. Vi poddade med Torbjörn Holmström som är senior advisor på Volvo. Just då, vi frågade honom bland annat om det behövs liksom mer vilda västern i innovationsklimatet. Och du hade själv ett ganska bra exempel tycker jag som du presenterade här. Nu kommer jag inte ihåg namnet på den innovationsavdelningen. Det var ett sjukhus i USA där du nämnde ordet murbräcka.
Ja.
Kan du berätta lite kring det här?
Det var Mayo Clinic i Rochester. De har en stor innovationsenhet och en av rollerna de har där kallar de innovationskoordinator. Det låter ju lite mässigt, men det är i själva verket en murbräcka mycket riktigt. Mm. Det är en person som är erfaren, har jobbat länge där, känner jättemånga människor, kan nätverken, känner till beslutsforum. Vilket ska jag gå till först, vilket ska jag gå till sen, vem ska jag klappa på ryggen och vem ska jag möjligen dra lite i armen på för att få beslut och kunna gå framåt. Så att det är någon som kan man navigera i en komplex organisation och förstå komplexa samband.
Jag måste gräva lite där. Jag har två saker där. Det ena är en observation som jag gör själv då, som inte kan vård egentligen, utan bara är nyfiket och intresserad. Jag tycker, och komplexitet är okej, men jag tycker att det är svårt att förstå orden. Det verkar som att ni har hittat ett sätt att få ett eget universum uppstå med eget språk och egna strukturer och sånt. Och då blir det problematiskt om jag vill komma med en idé, för att jag har inget gränssnitt att prata med er. Alltså, känner du vart jag är på väg här någonstans? Ja, ja. Är det en del av liksom den här resan också att göra det lättare? Ni har en komplex situation, men den blir inte bättre av att ingen förstår vad ni...
en spännande fråga och vinkel på det, för att såklart som alla professioner där du spenderar mycket tid så skapar du ju ett språk som du känner internt och som gör det lättare för dig i professionen att snabbt kommunicera mycket information. Så kommer ju den där delen som du pratar om. Okej, hur förstår vi vad som är viktigt för patienten?
Men om man tänker sig en onboarding av en ny Stefan som inte kan de här orden, är det ju bara onödigt lång tid och sänker flexibiliteten för att onboarda och offboarda människor in i organisationen om man har för komplexa språk. Har du klura liksom där?
Tänker du på inom vården eller för oss som innovationsenhet?
Generellt. Ja. Om vi tänker oss att vi går till ett partnerbaserat samhälle där man ska ha mer interaktion med fler parter, då är ju kommunikation och språket är ju sjukt viktigt. Att reducera det ner till någonting som man förstår. Och jag tycker att i vården så är det extra mycket vackert språk som jag inte förstår på något sätt. Vilket gör att innan jag kan vara nyttig så tar det tid. Och så dessutom är jag lite puckad. Det hjälper ju inte då liksom.
Nej, är du med? Det är det. Och där kanske en första övning som vi som innovationsledare ägnar rätt mycket tid åt, det är just att översätta mellan olika enheter. För det är inte nödvändigtvis så att en radiolog och en patolog pratar samma språk. De kanske pratar på helt olika sätt. Det gör ju att det alltid finns behov av tolkar. Mm. Det är egentligen på samma sätt som när du tittar på en patientresa eller en kundresa i vilket innovationsarbete som helst. Mm. Så finns det någon som översätter kunden eller patientens beteenden till någonting som vi faktiskt kan jobba och skapa tjänster, produkter eller ändra upplevelser för att adressera. Så tolkandet i sig är ju väldigt, väldigt viktigt.
Ja, den där, vi har tjuvat det där perspektivet lite grann från någon som både Andreas och jag har bromance på, Elon Musk. Han gör ju kula grejer. Just eftersom han är stenhård med att akronymer ska inte uppstå. För det är ju en del av att ett språk uppstår i nya domäner. Just för att det bara minskar effekten. Alltså minskar effektiviteten. Det tar lika lång tid att beskriva vad det är varje gång istället för att försöka hitta på någonting nytt. För det repellerar liksom bara onboardingen av nya personer. Så här. Det här är en ganska ny fundering som jag har själv också om hur viktigt språk kommer att vara nu när vi ska ha högre flexibilitet framåt på något sätt. Så det var bara en passus till det vi pratade om.
Kan vi prata lite kort om lite framtid här? Ja. Vad drömmer du om när det kommer till framtidens vård? Och kanske, vad ser du att du har för plats i det också? Det skulle vara intressant.
På ett frukostseminarium för några år sedan så fick jag en liknande fråga när vi skulle avsluta en paneldebatt. Och en dam i 80-årsåldern från Silicon Valley sa: ni i Skandinavien behöver stretcha lite, var kaxigare. Så satt jag och tänkte, okej, 2035 kan vi nå 1 miljard människor med högkvalitativ vård från Stockholm eller Sverige. För att det stretchar allting som har med hur vi ser på vår verksamhet idag. Man kan vrida lite på den också och säga 2035 så har vi nått möjligheten att ge jämlik vård globalt.
Mm.
Det är samma kvalitet var du än är, vem du än är, utan att vi nödvändigtvis är halva jordens befolkning som jobbar med vård.
Mm.
Jag vet inte exakt hur det ska gå till.
Nej. Men det är väl bra det.
Ja. Vi har ju 17 år på oss här att liksom, som du kan klura kring det här.
Jag tycker det är magiskt, måste jag bara tillägga. Jag gillar verkligen att man svingar ordentligt, för att det gör att då behöver man inte futta runt med vad man ska pyssla med. Då vet vi att vi måste jobba med arbetssätt, att vi måste vara utanför boxen, att det kommer inte vara bekvämt. Det blir viktigt att prioritera vad som får bra effekter och så här. Det sätter liksom, det blir rätt setting om man har en ambitiös vision så där. Så like, en tumme får du här.
Vi ska också langa den här sista frågan som vi faktiskt ställer till alla våra gäster. Ja. Och den lyder, hur stor är digitaliseringen?
42.
Ja. Ja, det är ju... För er då som jag langar referenser då. Du kan ju antingen referera till vecka 42 som vi är i nu då, Stefan. Ja, eller så är det ju en bok i spel här.
Det är en bok. Det är Liftarens guide till galaxen.
Ja, som är på need to read list.
Absolut.
Såklart. Ja. Härligt.
Jag tycker det var svårt.
Det var ett bra svar och det var ett unikt svar.
Ja.
Var det?
Ja, ingen har sagt det här.
Nej.
Stefan, stort tack. Lycka till i arbetet med murbräckor och patientresor och att förändra jag skulle säga egentligen vården.
Tack så mycket. Tack.
Och så får vi återvända och kolla hur det går då om ett tag.
Ja, ska vi podda igen om 17 år?
Ja.
Absolut.
Kan vi inte bestämma det nu?
Vi gör det på en gång. Jag skickar, vecka 42, 2035.
Jag skickar här på kalendern.
Ja. Härligt. Tack
så
mycket.
Toppen. Tack så mycket.